Visst är det fantastiskt att få sjunga de här gamla sångerna också. Vi sjunger ju inte dem så ofta. Men tänk vad mycket tro och substans det finns i dem när man lyssnar på texterna. Och jag blev alldeles till mig när jag satt här innan. Jag tänkte, det här. Och då tänkte jag, nu är nog pappa mig upp i himlen och sjunger mig. För han älskade och stora Gud. Han sjöng här nästan jämt. Det var en av hans favoriter. Idag är temat på gudstjänsten. Om Gud är för mig, vem kan då vara mot mig? Och om det kan man tänka mycket. Och det gör du säkert också när du funderar på vad detta ska egentligen bli. Men det beror ju också på om man vet vem man själv är. Om man vet vem Gud är. Då får detta lite mer substans var för en. Jag är så, vad ska jag säga, triggad sen vi var i Jönköping igår på den här ledardagen. Och jag var så tacksam till Gud när jag åkte hem. För jag tänkte, Gud, det finns hopp för pingströrelsen i Sverige. Alltså när man ser liksom dessa unga, duktiga ledare som bara träder upp överallt just nu. Va? Och tar ett ansvar, tar över mantlarna från de som är äldre. Den äldsta som var med där bland ungdomarna, han var han 96 eller 93 eller något sånt där, va? Ja. Och han var församlingens profet. Så det visste de att när han kom då hade han en hälsning från Gud. Mm. Och då berättade, ja, många av er känner kanske till Marina Andersson som har jobbat mycket med barn och ungdom i pingst, va? Och gjort mycket bra material. Och hon har också sjungit och hållit på mycket så, va? Hon berättade att en dag så sa hon till Gud, nu behöver jag en hälsning från dig idag. Det var en tuff förmiddag. Och så säger Gud samtidigt till den här gamla mannen, du ska gå ner och ställa dig i foajén i pingstkyrkan nu idag på morgonen. Ja, så ska jag berätta vad du ska säga där. Mm. Och det gjorde han, och dit kom Marina och fick en färsk hälsning ifrån Gud innan hon kunde börja sin dag på jobbet där. Så att Gud är god och alla får vara med. Alla har möjlighet att liksom ställa sig till förfogande. Och det är det som jag kände när jag åkte hem, att när så många unga ledare träder upp, ni ska veta att vi var 1000 personer. Och det var en lovsångsband som var över det vanliga, kan jag säga. Det tog aldrig slut. Man kunde bara, och då tänkte jag, vi tränar för himlen. Vi tränar för himlen. För det är en av de saker som vi nog får göra allra mest, tror jag. Jag brukar, förr sa jag alltid att det är det enda vi ska göra, men jag är inte så säker på det längre. Men i alla fall huvuduppdraget, det är att stå och prisa Gud framför tronen och ge han den ära som tillhör honom. Och tänk när vi står där från hela världen, från alla kyrkor i världen eller var vi kommer ifrån, så står vi där bara tillsammans och så lyfter vi upp hans namn och är så tacksamma för att vi får vara med och prisa honom. Och där finns ju inga, kommer vi ju inte att tänka som så att jag har för sen nu här hur mycket vi ska hinna idag, för då är tiden borta. Då har vi gått ur tiden, ni vet, säger man ju. Och då behöver vi inte tänka på det alls. Så det är väldigt skönt, och det kan bli tid för mycket vittnesbörd kanske och mycket så. Hur det nu blir. Ja, men det ser vi fram emot i alla fall, och jag tror att den dagen är ganska nära. Och jag har levt mycket det, ska jag säga, det sista halvåret, så har jag känt det här. Gud, alltså, det är nog inte så lång tid kvar på den här jorden som vi har. Och vi välkomnar dig tillbaka till den här jorden, för vi älskar dig, så Jesus. Så vi vill se dig. Jag har några grannar där jag bor som är Jehovas vittne, och de ser ju på det här på ett annat sätt, va? Och vi har aldrig gått i polemik och pratat det, utan vi pratar om andra saker. Men när det small till och Ukraina-kriget börjar, då kom den damen ut och så sa hon, ja, nu sa hon, händer det. Hur tror du att det ska bli? Ja, så jag, det är olika hur man ser på det här, så jag. Lite sådär försökte jag. Men jag för min del, jag känner så här. Nu kommer konung Jesus tillbaka. Åh, vad jag längtar efter honom. Jag längtar så att få se honom. Och få möta hans blick, så är det ju det jag längtar efter, vet du. Och då var hon alldeles tyst. Och det kan bli likadant för dig, sa jag. Om vi har gett våra liv till Jesus, vet du, så kan vi bara få längta. Välkommen kung Jesus tillbaka till den här jorden. Så vill vi se det. Och då tänker jag så här. För att inte leva i någonting som vi har haft tidigare i kristenheten i Sverige kanske. Så när jag var riktigt, riktigt liten. Så var det ju så att då var det nästan ett hot. Alltså känslan byggdes på det, va? Väldigt mycket, va? Akta dig, passa dig så du får vara med och så här, va? Mm. Och ingen förstod att allt är av nåd. Ingen av oss kan prestera det här liksom, va? Att förstå framför tron. Det är Guds nåd. Och Jesus har betalat priset för att vi ska förstå det. Så det är bara nåd. Så jag sa till Mikael igår när vi åkte hem i bilen att egentligen skulle jag vilja dela ut lappar här idag. Små biljetter till himlen. Och vet vad det skulle stå på dem? Pris redan betalt. Nåden räcker. Och jag tror att det är viktigt att vi omfamnar det. Att vi inte tror att det beror på vår egen duktighet. Eller att vi har inte gjort det. Eller vi har gjort det och så här. Utan allting är Guds stora nåd. Förstår du? Så därför behöver ingen vara rädd. Och ingen behöver bara se fram emot det här. Välkommen kung Jesus. Det vill vi verkligen säga. Och när vi var där igår då på det här så träffade jag många gamla vänner. Och då blir man också så, visst blir man glad. Jag träffade en gammal vän som jag inte har sett på 50 år. För när jag växte upp nere i Helsingborg och så pratade vi med varandra. Så sa vi, åh vad roligt det är. För att ibland är det också så att de många av dem som man hade som vänner då, de finns inte kvar i Guds rike idag. Och det är en sorg. Mm. Men vi träffades och så berättade vi, det var under den karismatiska väckelsen. Och våra föräldrar, de hade varit med i såna här ekumeniska bönegrupper, karismatiska grupper som det var då. I alla kyrkor, överallt var det. Och det var en väldigt bra tid, sa vi. Vi är tacksamma att vi fick vara med då. Ja. Nu ska vi inte bli nostalgiska, nu ska vi gå vidare här idag. Vad betyder detta? Att om Gud är för mig, vem kan då vara emot mig? Och då tänker du, ja. Och då tänker jag så här, om Gud älskar mig så mycket så att han gav sitt egen son för att jag skulle kunna bli fri och få leva det liv som han hade tänkt. Om han har gjort det så det är klart att han beskyddar mig och hjälper mig när jag ropar efter honom. Naturligtvis är det så. Och jag ska bara önska att ta ett litet vittnesbörd snabbt här, det har vi inte bestämt. Men Jörgen och jag, vi har bett mycket för våra barnbarn det sista halvåret. Vet, ibland är det ju så att Gud lägger fingret på vissa saker som vi ska lyfta upp på ett speciellt sätt. Och vi har haft våra äldsta barnbarn. Och de äldsta, de är från, de är 14, 15 och 17. Och ni vet, det är viktiga åldrar. Och vi har ropat till Gud för mer för någon och lite mindre för någon. Men vi har lyft upp dem, va? För vi har haft dem på vårt hjärta. Och vi har fått se att Gud, han svarar på ben, på bön. Så jag ska bara säga till dig, du som känner att jag har bett hela tiden, det händer ingenting. Ge inte upp. Gud kommer sällan för tidigt, vet du. Utan han kommer ofta i tid. Mm. Men så jag ska berätta här. Vi var i Alingsås då, där Jörgen har en dotter med familj då. Och så skulle vi på barnkalas på eftermiddagen. Och så säger Jörgen så här, du, vi ska inte gå in i pinkyrkan först på förmiddagen innan vi går på kalaset. Jo, det skulle vara roligt, så här, för det har jag aldrig varit. Jag vet vem han är som är förståndare där, för hans mamma och jag är gamla vänner. Men så här, det gör vi. Ja, det gjorde vi. Och då kommer vi in där, fullsatt kyrka, och det var fullt med konfirmanderna framme. För de skulle börja sin konfirmationsundervisning nu. Så det var ett riktigt ungdomsförmiddagsmöte kan man säga. Och så går vi ut, vi skulle ut i fikarummet efteråt. Och mitt i gången så står Jörgens dotter och den här barnbarnet som vi har bett för. Och då ska jag säga att Jörgens dotter, det får jag lov att säga, Jörgen och Malin. Hon var väldigt varmt troende när hon växte upp. upp och i tonåren och framöver. Hon gick på bibelskolan när hon hade slutat gymnasiet och så. Men så träffar hon en man som inte var troende. Och då har hon liksom kommit längre och längre ifrån. Men hon har sin tro kvar, det har hon ju sagt hela tiden. Och vi har pratat en del, hon och jag. Men så det var inte så, men det var ju barnbarnen där, va? Mm. Och då så står Isabella, 14 år där då. Och så säger hon, vad gör ni här, säger Malin då? Ja, vi ska hem till er i eftermiddag, men vi tänkte vi börjar här. Och ni är här, vad roligt. Och då säger Malin om förlösande orden, vilken lovsång det var här. Och vet du, jag tror jag tappade fullständigt konceptet då, va? Jag tänkte, hon känner igen sig. Hon känner igen. Och sen så berättar hon att Isabella hade anmält sig till konfirmation i Pingstkyrkan. Hon hade fått en klasskamrat som var med i Pingstkyrkan och som hade frågat henne, du ska inte läsa konfirmation i Pingstkyrkan, det ska jag göra, det brukar vara jättebra. Ja. Och då hade hon gått med och mamma hade stöttat detta. Och, ja, och vi var så tagna bägge två så vi kunde knappt prata på vägen dit. Och så kom vi dit och så brukar alltid Isabella, 14-åringen, vi brukar sitta på hennes rum ibland så där. Nej, kom, så ska vi se det senaste hon har gjort. Hon är väldigt artistiskt lagd. Hon är jätteduktig på att måla och tavlor och sånt där. Så satt vi där och pratade. Så säger jag, ska bara tala om för en sak, Birgitta, sa hon, att det är inte jag som har bestämt det här att jag skulle gå på konfirmation i Pingstkyrkan. Nej, sa jag, vem har gjort det? Det har mamma gjort, sa hon. Jag tänkte, nu heligande, vad ska jag svara på detta? Och så tänkte jag, ja, jag förstår vad du menar, sa jag. Men Isabella, nu ska jag ge dig en tanke. Tänk den hela vägen nu. Du vet att många ungdomar har inga föräldrar som tillåter dem att få välja vad de vill göra. Du vet, de har kanske aldrig varit i en kyrka, inte kan och vet så mycket vad Bibeln säger och så. Men de har aldrig fått chansen att välja. Du har ju fått chansen nu. Ett år i Pingstkyrkans konfirmation och så kan du välja själv sen om du vill tro eller inte. Det bestämmer ju du, det kan ju ingen annan göra. Men du har ju fått turen som har en mamma som skickar dig dit. Annars hade du inte haft någonting att välja på. Och då tittade jag, så har ju inte jag tänkt, sa hon. Nej, sa jag, men tänk så. Och så pratade jag med Malin sen, jag ska bara berätta vad jag har sagt nu ifall det blir några missförstånd eller något sånt. Vad bra, sa Malin. Då blir det ju en helt annan vändning på det hela. Ja, så blir det. Så nu ber vi för det. Och sen har vi bett för mitt äldsta barnbarn. Elia, han har varit här flera gånger faktiskt när han har varit och besökt oss. Han är 17 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. En lättare visserligen, men han har det tufft. Så nu går han i särgymnasiet och trivs väldigt bra med det. Och han är en som älskar Jesus och har gjort från första början. Och musiker, han spelar piano. Och vi har sagt det, vi har bett till Gud om det, Jörgen, när jag från början fick hans diagnos, att Gud, alltså du har lagt ner musiken i honom, låt honom få flöda i det och få känna att han är viktig och han kan få göra det, va? Så det gör han. Och då kom han nu här på höstlovet och så säger han, kom han innanför dörren och sa, farmor, jag ska döpa mig. Åh, vad roligt, vi kommer direkt, Jörgen, ja, vilken dag blir det? Ja, det skulle bli första advent då. Så då ska vi ner till Landskrona och se när han döper sig. Så man ber för sina barnbarn. Du vet, vi får göra det. Vi får aldrig ge upp. Ge aldrig upp. För Gud hör bön, ibland så kan vi få vänta länge. Men det är dock så att Gud verkar på dem. Ibland säger jag att det är bättre att vi inte pratar alltid jättemycket, va? För jag brukar säga att vi ska inte störa det som Gud gör i deras liv. För ibland kan vi förstöra också, va? Så det gäller att veta när man ska vara tyst och när man ska prata, va? Men så vill jag för att vara med om detta nu. Och vi är så tacksamma för detta. Så då får vi fortsätta med de andra. De är inte så gamla än, så det... Vi får se. Men Gud hör verkligen bön. Jag vill bara säga det här idag när vi börjar. Men om vi ska prata om det här, om Gud är för mig, vem kan då stå emot det? Alltså om du har Gud som har skapat himmel och jord sidan om dig, vem skulle kunna liksom stå emot det? Ja, det beror på hur man tänker. Tänker du att Gud älskar dig? Du har ingen fördömelse över dig, utan Gud älskar dig. Han vet vem du är och han vet också hur mycket du älskar honom. Och Gud är alltid för dig och aldrig emot dig. Vi hade en predikan förra året vid den här tiden. Maria, han sitter där nere. Marias pappa, han är präst i Oasrörelsen i Svenska kyrkan. Och han var här och predikade för oss om att Gud är inte mot dig, han är ju för dig. Och han höll en predikan, det var så enkelt, det var så wow. Man blev riktigt knockad så va, trots att man har varit med i så många år som han var. Han skulle egentligen ha varit här nu, men han är inte det, men han kommer någon annan gång. Mm. Det gör han. Han kommer till våren, ja, just det. Du vet hur mycket så än som djävulen försöker stoppa dig. För vi har ju faktiskt en fiende. Vi brukar inte prata om, så mycket om honom. För att han, vi tycker inte han ska få så stort utrymme. Men här, vi vet att han finns. Att han kan göra dumma saker och så va. Men Gud är alltid större. För Gud är på tronen. Och den som sitter på tronen, det är den som bestämmer, det vet du va. Kungen i landet, han sitter på tronen och han bestämmer. Och då kan ju andra säga vad som helst, det hjälper ju inte. Va? Så är det. Och du vet, ibland så, vi har ju alla gått, vi är ganska många här som är, inte äldre, men som inte är tonåringar längre. Vi vet, och vi har gått med Gud under ganska många år, vi vet att det också finns en fiende som försöker förstöra ibland för oss och så. Men vi vet också att han som har segrat en gång för alla, när han står vid vår sida behöver vi inte vara rädda för någonting. Då behöver du inte ha fruktan i ditt liv, utan då kan du bara veta det att Jesus han är där. Jag tänkte att vi ska, som din man sa nu här, Daniel, att vi ska gå till den gamla delen av Bibeln idag. Det ska vi faktiskt göra. Vi ska gå till domarboken. Och ibland så vet jag att det är många som säger så här, åh nej, vi kan inte ta gamla testamentet, jag begriper inte det. Det är så jobbigt med alla krigen och alltihop det här va. Och det är ju sant va. Men det har någonting att lära oss. Det finns inte med där liksom bara för att man skulle stoppa in lite. Utan gamla och nya testamentet är alltså så nära knutna till varandra va. Vi ska läsa om Gideon. Är det någon som inte har hört talas? Nej, det ska vi inte säga. Är det någon som har hört talas om Gideon förut? Mm. Jag tror att ni har det. Jag hoppas de får lära sig om det i söndagsskolan också. Nu ska vi se här. Vi ska läsa från Domarboken 6. Och ifrån 8:e versen. Då hade alltså Israels barn en tuff tid och de hade fått fiender emot sig. Och det var heter de midjaniterna. Och när det var som allra värst där så sände Herren en profet till dem. Och denna profeten han sa så här. Så säger Herren, Israels Gud. Jag har ju själv fört er ut ur Egypten och hämtat er ut ur träldomshuset. Och jag har ju räddat er från egyptiernas hand och från era förtryckares hand. Och jag drev bort dem ifrån er och gav deras land åt er. Och jag sa till er, jag är Herren er Gud. Ni ska inte frukta de gudar som de dyrkar i vilkas land ni bor. Men ni lyssnade inte till min röst. Då, när detta hände satt Gideon och försökte gömma undan. Ni vet i krig så kommer fienden och tar saker också. Va? Och på den tiden tog de maten ifrån honom. Han satt och försökte gömma vetet som de hade. Och lägga undan det så att inte fienden skulle komma åt det. Och då när han gör det så kommer en ängel till honom. Det är inte så illa. Hur många har haft änglabesök här? Det är inte så många av oss som har gjort. Jag har aldrig haft ett änglabesök. Men min mellanpojke, som bor i Vetlanda, får jag säga då. Han, när han var 4 år, så kom han upp en morgon och så sa han, mamma, har du några gula kritor? Ja, det är klart vi har gula kritor. Vad ska du ha dem till? Så sa jag. Jag har sett en ängel i natt, så nu vet jag hur de ser ut, sa han. Han var i mitt rum och lyste som en lampa. Och nu vill jag rita honom, så jag inte glömmer det. Då var han 4 år. Så säg inte att inte barn kan se och höra från Gud. De ser mycket mer än vad vi gör. Så är det. Men Gideon, han fick i alla fall ett änglabesök. Och då säger ängeln till honom så här: Herren är med dig, du tappre stridsman. Där satt han och försökte lägga undan mjölet och vetet och allt det här så att ingen skulle ta det. Och då säger ändå ängeln till honom: du är en tapper stridsman. Och han såg säkert inte sig själv som en sådan just då. Han bara försökte liksom att vara lite praktisk och se till att de hade mat med, mitt i kriget också. Då han, när Gideon ifrågasätter Gud där, va, så säger han så här att ja, om det nu är så att jag är en tapper stridsman, var är då alla Guds under? Ja, han har ju fört oss ut ur Egypten, men nu har han ju övergivit oss. Och jag är ju ingenting dessutom, svarar han Herren. Och då svarar Herren så här: jag är med dig. Och du ska förslå fienden som om de bara vore en enda man. Och de var ju inte så få, kan man säga då. De gick upp till tusental där. Men Gud skulle liksom hjälpa honom att lyfta blicken och säga att det är ingen farlig fiende. Du ska förslå dem som om de bara vore en enda som stod där på fältet. Det är vad jag ska göra, säger Gud till honom. Och så Gud hade lite påminnande snack med Gideon där. Alltså att han var ju tvungen att påminna om: vad har jag gjort? Och var befinner du dig nu någonstans? Jo, du är en tapper stridsman. Och det kanske, du kanske också ibland undrar: vem är jag just nu? Alltså jag vet ju hur jag var de och de åren. Och jag vet att Gud har gjort saker i mitt liv. Och så har jag varit sett under och tänkt: nu är det inte så mycket sånt. Nej, så kan det vara. Och så var det ju här också, att Gideon kände precis så. Men när det var klart så bestämde Gideon på Guds uppdrag att han skulle riva ner alla altarna som Baalsprofeterna hade byggt upp. Och det var ju inga altare till Gud, utan det var ju till någon helt annan. Och där tror jag också att det är samma sak i våra liv. Finns det altare som inte är till Gud? Och om vi skulle rannsaka oss själva här, skulle vi kunna säga ja på det till alla vi som sitter här. Så här. Men Gideon, han förstod att han måste riva dem. Och så måste han bygga ett nytt altare till Gud. Som bara var till Gud. Och det gjorde han. Och ibland så behöver vi också göra det i våra liv. Vi har alla altare som där vi lägger på olika... Ibland brukar jag säga så här. Jag tror jag sa det till dig för någon vecka sedan, Mika. Jag hade egentligen tänkt att predika över det, men nu gör vi inte det. Men jag ska bara nämna det. Alltså att altaret måste ju komma eld på. För att offret ska liksom... Ja, ni vet ju varför man på den tiden... Vi behöver ju inte göra det nu, för att Jesus blev vårt offer. Så vi behöver inte offra. Vi behöver bara lyda Gud. Det står i Bibeln att lydnad går före offer. Och... Nu ska jag förklara det så du inte missförstår mig nu här. Jag tänker så här, att om vi inte har några offer på altaret till Gud, så kommer det ju ingen eld, va? För det är ju offret som behöver elden, va? Om vi nu tänker hur det var på Gamla testamentets tid. Och då tror jag att det är samma sak idag för oss, att ibland så måste vi lägga av saker på Guds altare. Och när vi gör det och han ser att vi menar allvar, precis som när Abraham skulle offra Isak, ni vet. Och när Gud ville ju inte det, men han ville bara testa hur hans hjärta var. Och när han såg att hans hjärta var med, då sa han: stopp, 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 du ska inte lägga honom där. Men vi behöver lägga saker ibland på vårt altare. Ibland gör jag så här att när jag förebedjar, ja, det är ju många av oss som är här. Då vet vi också att det kommer människor ibland som säger att jag har fått en förändring. Jag känner att jag inte är så nära Gud som jag var förut. Förut kände jag att jag var så nära Gud och jag kunde höra när han talade till mig. Så jag gör inte det längre. Och då brukar jag säga så här: backa bandet. backa bandet och tänk efter, vad var det som hände då när du tappade den här närheten som du tyckte du hade till Gud innan? Var det något som hände i dig, i ditt liv, eller var det någon annan som gjorde något mot dig eller något sånt här? För att ofta finns det ett svar. För Gud har lovat att han aldrig ska överge oss, aldrig lämna oss. Och det står han fast vid. Oavsett vad som händer så har han lovat att alltid vara nära oss. Så ett tips, känner du så, så backa bandet och säg till den helige ande, var var det någonstans jag tappade närheten till dig, Gud? Vad hände? Och då är det ju enkelt. Förlåt, sen är det klart. Herren säger idag det som han sa till Gideon. Gå i denna din kraft. Och det är det jag skulle vilja komma till. Gå. Det finns ingen, ni hörde om den här mannen som var 96 i Jönköping som vi pratade om, som vi såg igår. Det finns ingen ålder som begränsar, varken uppåt eller neråt. Utan alla kan vi vara med. Alla kan väl liksom stå till Guds förfogande. Och när han säger gå, då kan vi gå. Och jag har ett sånt minne av det här. Att gå, hur viktigt det är att man responderar till det som Gud säger. Va? Och det var vår första period när vi har jobbat i Spanien. Och då hade det varit ett norskt par som hade blivit frälsta. Och de var sådana som så de bara ryckte Guds rike till sig, va? De fick aldrig nog. Och så ett på natten knackade på dörren en kväll. Vi hade gått och lagt oss och sov. Och så, vem är det som kommer nu? Även om vi är i Spanien och de sena så brukar det inte vara så här sent i alla fall. Jo då, utanför stod de här två nyfästa. Och så frågade de min man. Och så han sa, jo, vi bara undrar om det är så här. Att om vi hör Gud säga någonting, ska man svara direkt eller kan man vänta? Ja, sa vi, det beror på vad det är, sa vi, men det är nog en ganska bra regel att man försöker att ge respons så snabbt man kan, så man inte blir av med eller någon annan kommer att ta det. Ja, och så sa de då vad de ville och så här. Och då tänkte jag, så skulle vi alla vara. Vill du att vi ska svara direkt eller kan vi få lite tid på oss? Och det får vi ju också ibland, va? Men så säger han också något som är jättebra i vers 17 här i Gideon. För han ifrågasatte lite grann ändå vad Gud hade sagt och så, va. Men om jag har funnit nåd, säger han, inför dina ögon, säger han. Om jag har hittat, om det finns nåd hos dig, Gud. Så låt mig få ett tecken på att det är du som talar med mig nu. Han ville liksom vara helt hundra på alltihop. Att han inte gav sitt ja till någonting annat, va? Och då vet du ju att vad han gjorde i Gideon. Han skulle ju ha tecken. Han la ut ull på natten där. Och då skulle han ju se om marken var blöt men hans ull var torr. Då var det Gud. Och så tvärtom. Det kan du mycket om, Thomas. Jag vet det. Efter detta längre fram i kapitlet här. Så står det att när han hade liksom haft diskussionerna klara med Herren. Så kom Herrens ande över Gideon. Det var när de hade gjort upp alla de här diskussionerna. Var och varför. Och hur mycket Gud hade hjälpt honom. Allt det här, va? Då kom Herrens ande över honom. Och när Herrens ande kom över honom, då blåste han i hornet. Så här, va? Och det var ett tecken på att samla ihop folket. Då var han redo. Han hade tagit emot någonting ifrån Gud. Och då var han också redo att ge det vidare till folket. Jesus Kristus. Du vet att någonting hände ju i honom där under den här diskussionen med Gud. Och jag tror att ibland så är vi rädda för vi kan ha diskussioner med Gud, han tåler det om någon. Och vi kan ifrågasätta saker som vi tycker han har sagt och så har vi så här, det här begriper jag verkligen inte. Och man kan vara lite sur på Gud och så, och det tålar han också. Han är en stark Gud, han har varit med från början när vi blev till så han vet ju vilka vi är. Jag ska bara berätta ett exempel för er. För vi kom in på det i början här, att vi också har en fiende som vill ta saker ifrån oss. Det som Gud har gett oss och som vi vet vill han gärna stjäla ifrån oss. Och det gör han också ofta genom fruktan, att göra oss rädda för saker och ting. Massor med olika saker vi kan vara rädda för. Och när man är rädd, vet du, då är man inte så bra på att röra sig. Då kan man bli som en frusen bild så här. Men för många år sedan så var jag en av församlingsledarna i en församling. Det var inte här i Göteborg alltså, utan någon annanstans. Och vi skulle hade varje år en sån här sommarevent, eller man ska säga augusti, så ja. Hjärta för Götene har vi ju här, va? Och det skulle vi ha där också. Och vi hade flyttat ut all verksamhet ute på kyrkans gård. Med tält och olika, ja, event av olika slag. Och på den tiden visste vi att det fanns ett gäng satanister som inte var så få i närheten. Och jag visste att det är blandat med dem. Det är unga människor. En del tycker att det är lite häftigt att klä ut sig sådär. Men det var inte bara det, utan det var också de som verkligen hade gett sitt liv till fel person. Och då fick jag höra att de var på väg till vårt område för att störa det som skulle vara där. Och då kan jag säga, ni som är unga och känner till Marcus Olsson från Göteborg, han har ju varit mycket i de kretsarna och så, va? Och vittnat mycket och så. Och han skulle komma på kvällen då. Ja, och då så får vi veta att det är 50 stycken satanister som kommer från en stad lite längre bort, som ska komma till vårt område och förstöra så mycket de kan innan vi överhuvudtaget kan komma igång där. Och de kommer med buss, sa de. Och då frågar jag, så kommer de på busstationen eller var kommer de någonstans? Ja, de kommer på busstationen. Ja, då går vi ner och tar emot dem. Nej, det kan vi inte göra, sa de. Det går inte, sa de, nej. Utan de här som skulle vara ledare, jag talar inte om vad det är, så ni behöver inte bekymra för det. Ledare, de gömde sig bakom buskarna. De blev rädda. Istället för att ta ansvar för hela situationen, va, som var, så blev de rädda. Och då känner jag att ingen annan vill. Då gör jag det. Jag får gå själv då. Och jag gick själv ner till busstationen och mötte dem där kom de. Med sina kroppar och sina olika attiraljer som de hade med sig. Och de så här, va. Och då stannade jag dem. Så sa jag, bara undrar vart är ni på väg någonstans? Vi ska upp där till kyrkan där, vet de har. Ja, så jag vet, ja, för jag är med där, så det är därför jag är här. Och jag undrar, är ni på väg direkt nu? Ja. Jag vill bara ge en liten varning innan ni kommer fram där, sa jag. Så att ni vet det innan ni kommer fram. Sa de. Jag vill tala om för er att varenda centimeter av marken där utanför är betäckt med Jesu blod. Vad säger du, sa de? Jo, jag säger att varenda centimeter av hela den här marken utanför den här kyrkan och allt det här skan är betäckt med Jesu blod. Så jag säger inte mer, så här, ni får ju själv bestämma, så här. Men jag vill bara tala om det innan så att ni vet det. Och när jag hade sagt det så vände alla så här och bara rusade tillbaka bort till den här stationen. Och jag tror inte alla gjorde det därför att de var rädda, men de följde de andra, va, som var med riktigt. Alla var säkert inte helt övertygade. Men de försvann och på kvällen så kom 2 stycken tillbaka och de gav sitt hjärta till Jesus och blev frälsta där, va. Så jag menar, det finns, va, och det är en kamp också i den andliga världen. Det ska vi vara klara över, men vi har vårt fokus på Jesus, inte sant? Han är vår frälsare, han är den som liksom har gjort att vi är här överhuvudtaget idag. Om vi går tillbaka till Gideon igen. Det blev så, precis som Gud hade sagt, att den här hären som var så stor, de såg ut som det bara var en enda man. Och de vann över dem. Och sen är det något intressant här som jag inte har sett faktiskt förut. Vet du, ibland kan man ju läsa Bibeln hur många gånger som helst, va? Och man kan höra predikningar från olika bibelställen. Så. Och Men sen ibland när man grottar ner sig i någonting, då kan man hitta nya saker. Och då tänkte jag så här, vad är det det står? Alltså Gideon vägrade att bli kung för folket efter den här segern. För det ville ju alla. Han var ju den som liksom hade fixat det för dem. Han ville inte det. Och han ville inte det för att det står så här. Det står kapitel 8 om du har din bibel med dig. Där står det så här. Ja, för israeliterna sa till honom så här: härska du nu över oss. Och sedan också din son och din sonson, för du har ju räddat oss nu ur midjaniternas hand. Men då svarar Gideon: jag ska inte härska över er. Och min son ska heller inte härska över er. Utan det är Herren som ska härska över er. Visst är det fantastiskt när man kommer på detta. Det är liksom, han vill inte ta sig någon ära över att han hade levat med och hjälpt till så mycket i den här fighten. Va? Utan han bara ger all credit till Gud. Och säger: nej, det är inte jag. Det är Gud som har segrat. Och då blir det något helt annat. Landet hade fred i 40 år. Så länge Gideon levde. Ibland är det så att vi ska inte ställa oss under någonting annat än det som Gud säger. Och det tror jag är jätteviktigt. För man kan ställa sig under ledare eller andra människor som söker positioner och så här, va. Och du behöver inte göra det. Du behöver bara ställa dig under Gud. Det behövs inte en sån massa mellanhänder och sånt. Jag har berättat om henne. Jag har en idol i mitt liv. Eller några stycken har jag. Men en av dem i missionen känns det. Hon är i himlen nu. Anna-Greta Kibash från Tanzania. Hon var i 40 år missionär i Tanzania. Och jobbade mycket med sjukvård. Och ända upp på regeringsnivå där i landet. En smart dam. Fylld av Gud. Och när hon skulle åka ut på sin sista period så kom de på då när hon hade predikat färdigt. Vi har ju inte bett för dig, sa pastorn. Vi har ju inte bett för dig, Anna-Karin. Då var hon på väg ner, ni vet, det var sådana här höga skrank på den tiden. Och då ställde sig Anna-Karin bara så, lyfte händerna mot himlen. Tack, sa hon, men jag tar det utan mellanhänder. Och jag glömmer det aldrig, för jag har haft det med mig hela livet. Tack, men jag tar det utan mellanhänder. Ja. Och det var, hon var inte alls någon människa som var i brist på ödmjukhet, så det handlar inte det om det alls. Utan hon visste vem det var som hade kraften för henne. Så är det. Gud har ju alltid haft sitt folk. Jag menar, hela Bibeln är ju full av berättelser. Vi kan ju hålla på hur länge som helst och se vad som står där. I alla tider har Gud haft sitt folk på plats på olika tider, va? När det behöver göra saker. Alltså och Guds folk har fått vara ljus i mörkret. Salt i förruttnelsen. De har gett hopp där inget hopp finns. De har gett barmhärtighet och räckt ut handen för att hjälpa. De har gett de goda nyheterna därför att tron kommer av predikan och predikan kommer av Guds ord. Därför måste vi ha mycket av Guds ord. Och det var så kul, för att igår på pingsledare där så lyfte de upp det. Och jag älskar min bok. Jag säger, jag vet att det står lite likadant i telefonerna, det vet jag. Men för mig har den ett symbolvärde på något sätt, va? Och då så sa de så här: vi är på gång att vi lyfter böckerna igen. Vi lägger ner våra telefoner. Och så sa, det var Marina Andersson tror jag som sa, att ni ska inte tro att vi inte ser det. Ni sitter där och håller på med era telefon. Och det är inte alls så att ni läser Bibeln i dem när vi har gudstjänst. Utan ni sitter och gör annat. Så alla telefoner ska bort nu, sa hon, den här gudstjänsten. Ner med dem, ni kommer att få ett manus av mig ute i receptionen sen på predikan. Ni behöver inte skriva någonting. Och jag tänkte, ja, det ligger ju någonting i dem. Vi ska vara riktigt ärliga, så va. Nu lyfter vi de här boken och jag har av min man blivit lovad en ny bibel, för jag behöver det i till julklapp. Det är bra. Jag har bett att få en sån här med dragkedja, ni vet, så de inte blir förstörda så lätt. Mm. Nu tänker jag så här, nu sitter vi ju här idag. Och vi är inte 1000 personer som vi var i Jönköping, men vi är tillräckligt många. Vi har nästan fullt på läktaren och vi har fullt ganska mycket här också. Och vi har haft fullt. Vi hade alltså en breakthrough här för några veckor sedan. När det är breakthrough, varför kommer inte ni i församlingen då? Det är de bästa mötena vi har. Det är säkert. Det är inte bara för ungdomar. Det heter breakthrough. Det heter inte breakthrough för ungdomar, utan det heter breakthrough. Därför att det namnet betyder att vi bryter igenom någonting i den andliga världen. Ni har missat så mycket bra möten, men jag bara visste som inte var här. Och nu sist så var det Jonathan som skulle predika. Och kyrkan var full. Här var fullt överallt. Överallt var det fullt med ungdomar från hela Skaraborg. Och så är det i stort sett varje gång. Och det är roliga möten till att börja med. Man minglar där ute och så får man lite godis och sånt där. Och sen så kommer man in och sätter sig. Och så börjar det. Och Gud gör så mycket, förstår ni, på de här gudstjänsterna. Det kommer ungdomar från alla möjliga håll. Och när vi har de här så brukar de alltid ringa efter. Gör genom det här, vi vill vara förbedjare. Om det är någonstans vi vill vara förbedjare så är det då, säger jag alltid. Då kommer vi direkt. Mm. Och för att sitta där och ta emot ungdomar i förbön, förstår ni, som har så mycket grejer med sig och så mycket frågetecken i sina liv och allt det här. Det är fantastiskt. Nu sist vi satt där, då fick jag lämna lokalen och gå in i vårt samtalsrum 3 gånger. Därför att det kom ungdomar som hade bagage med sig som jag kände jag måste få prata lite med dem också innan jag ber för dem. Mm. Och så är det. Och så säger de så här. Det här som vi får här, det finns inte så många andra ställen. Nej, så här, vi får be för det. Att det blir så. Vi behöver vara fler. Mm. Och vi bygger ju Guds rike på den enda grund som går att bygga på. Inte sant? Jesus. Det är han vi bygger på. Ingenting annat. Och det är ganska enkel teologi egentligen. Man behöver inte vara så där jättesmart för att förstå det. Men man kan vara också ödmjuk och säga att så är det. Utan det blir det ingenting. Jesus och namnet Jesus lyfte vi här i början på gudstjänsten när vi sjöng. Och vi är byggare. Jag skulle vilja säga att alla vi som sitter här idag, vi är byggare, byggnadsarbetare. Och vi kan ju fråga Daniel Claesson om vi behöver veta lite mer om det. För han kan ju allt om det. Så va. Alltså Guds rike, nu går jag ner för landning, så du behöver inte vara bekymrad. Guds rike byggs av människor som har blivit drabbade utav Jesus. Och du förstår, jag menar drabbad va? Som har blivit överväldigade av det som Jesus gör och som han har gjort förut också. Och man har på grund av det gett sitt liv till honom. Därför att man blev drabbad av honom. Och det är liksom inga perfekta människor som blir drabbade med Jesus, utan det är helt vanliga människor, sådana som du och jag, utan vanliga människor som vill följa honom. Och så har man tagit orden på allvar, och det tänkte jag vi skulle läsa här. Vi ska gå till Nya Testamentet, så kan ingen säga att vi inte har varit där också. Lukas 4:18, det är ett väldigt bra ställe. Nu läser jag ifrån folkbibeln. Där det står så här. Och det var Jesus som sa det här först. Så det är också en garanti för oss. Han säger när han är i synagogan och har undervisat där. Herrens ande är över mig. För han har smort mig till att predika glädjens budskap. För de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet till de fångna, syn för de blinda och för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Wow! Alltså den versen skulle vi kunna utan till allihop vi som sitter här. Och ibland så får du ropa över dig själv. Det kan man göra i duschen om man inte vill att någon annan ska höra det eller så hemma. Men att ropa detta för mig. Herrens ande, om du gör det som ett statement för ditt liv. Va? Att Herrens ande är över mig. Och han har smort mig till att predika glädjens budskap. Han har sänt mig att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge dem betryckta frihet och predika ett nådens år från Herren. Ropa ut det över ditt liv. Kom igen nu, folket här. Nu är vi byggare allihop här. Vi bygger kyrkan, inte sant? Mm. Vi bygger tillsammans. Och nästa gång när vi har breakthrough så kommer ni allihop, va? Missa inte det. För det är ju fullt möjligt att man inte kan ha en aning om vad det är för någonting, va? När man aldrig har varit där. Och ungdomarna, de känner sig, ja, de tycker inte det är konstigt alls. Jag tänkte ju i början när jag började jobba med ungdomarna här i kyrkan, tänkte jag, ja, de kunde ju ha haft en som var lite yngre, tyckte jag då, för då skulle jag precis gå i pension, va? Finns det verkligen ingen annan som är lite yngre? Ja, det ville Jonathan jag skulle vara med. Och jag har ju förstått det också, att det handlar inte om det. Du vet, det kommer ungdomar från alla möjliga håll och så säger de, vi har inga som kan hjälpa oss. Och det är ett rop som går ut, och det går ut till oss som är byggare som sitter här idag. Det går att ropa ut. Tänk inte så här, jag är så gammal, de tycker inte jag är häftig eller så här. Det behöver du inte alls, vad du kan vara precis som du är. Det är det de gillar. Mm. Så alla byggnadsarbetare som är här idag, vi bygger nu, och nästa breakthrough, när är det den är, Mikael, kan du det? Det är januari någon gång, va? Jag tror det var den 24 januari. Något sånt där. Ha, vilket fall. Ni förstår vad jag är ute efter, va? Jag tvingar ingen att komma hit då. Men ni missar något. Ni missar någonting när ni inte kommer. Det är därför jag vill säga det. Okej. Nu ska vi landa här. Jag fick höra något som var väldigt, väldigt speciellt igår. Som jag har skrivit upp här. Den här Fredrik Lignell har jag läst om innan, Mikael. Men jag har liksom aldrig hört honom. Han är ju en som jobbar med ungdomsfrågor centralt i Pingst, va? Han har forskat mycket runt det här. Och han jobbar mycket med statistik och tar reda på olika sådana saker. Vad som händer i ungdomsvärlden runt om i världen. Och hade jättekoll på det. Och då så berättade han så här att när unga människor ifrån till exempel när de kommer som flyktingar hit till Sverige. Ungdomar. Frågar dig. Är du en svensk kristen eller är du en grovt kristen, säger de. Och då menar de så här, när han tog reda på detta, att den som var svensk kristen, ja, det var lite sådär lagom. Men om man var grovt kristen, då var man en som bad till Gud. Så förklarar de det, va? Då var det en som verkligen bad till Gud och så. De menar väl att han hade verkligen kontakt med Gud och så. Mm. Och det tycker jag var intressant faktiskt. Och då sa jag till Gud igår att jag vill vara en grov kristen. Jag vill vara en grov kristen som ber för nästa generation. Mm. Amen. Jesus, vi tackar dig för att det är du som är våran byggnadschef. Och att vi får rikta vår blick till dig och våra öron till dig så att vi hör vad du säger. När du talar om olika delar av vår byggnation här på den här jorden som vi gör för ditt rike. Att vi gör rätt sak i rätt tid och så, Jesus. Heliga ande, hjälp oss, led oss och låt våra hjärtan få vara mjuka så att du kan tala till oss. Och vi får göra det som du vill ska ha gjort här. Jag tackar dig för att du bara vill signa oss som församling här i Götene. Jag tackar dig för allt gott som du gör här. Allt som du visar oss och som du lär oss, Herre. Vi tackar dig för det. Och vi tackar dig också för att du är den största och den mäktigaste som finns. Vi behöver aldrig vara rädda när vi hör dig med, Jesus. Du är för oss, om än alla andra är emot oss, är du för oss, Jesus. Det avslutar vi med idag. Amen.